Hej och välkommen till det 35:e avsnittet av Bildradio. Nej, du håller upp en fyra där och säger, för du vill signalera till mig. Där har du fel, Göran, det ska vara 34:e. Men det, du har fel, Hanna. För sedan vi träffade senast så har jag gjort en annan. Jag har varit otrogen med Pavel Flato. Och det vet inte du än, därför att det avsnittet har inte sänds än, men det har spelats in. Så det här är för alla lyssnare en riktigt tidsmässig timefuck. Ett avsnitt är inspelat som ännu inte är sänt, och Hanna vet inte om det här. Så det här är avsnittet 35 av Bildradion. Det kommer att gå en Pavel-avsnitt emellan. Och vet du vad du och jag ska prata om idag, Hanna? Kommer du ihåg det?
Ja, vi skulle ju prata om tallriksmodellen.
Jag har tänkt på tallriksmodellen så hjärnan blöder. Men det är väldigt, väldigt svårt.
Jättesvårt.
Och jag tror aldrig att vi kommer nagla en tallriksmodell i ett podcastavsnitt. Utan det här måste vi ta tid på oss.
Absolut.
Men jag har fått feedback på tallriksmodellen. Och nu kommer lite hälsningar från landskapsfotograf Serkan Güneş. Och Serkan säger så här. 1. Angående er diskussion om sjön. När ni står på varsin strand. Ta inte bort den när du skrattar. Man vill höra skratt också. När ni står på varsin sida sjön. Så säger Serkan så här. Jag känner det som att jag sitter mitt i den där sjön. Och paddlar i en kanot. Å ena sidan det här drömska, overkliga, lite övervackra. Och å andra sidan realismen.
Ja.
Det är väldigt vackert sagt av honom.
Ska vi inte bjuda in honom ändå också då?
Serkan har ju varit i Bildradion och han kommer återkomma flera gånger. Var så säkra. Han är ju väldigt rolig att prata med, Serkan. Och framförallt så är han, han har ett och annat att säga om bildtolkning.
Absolut.
Som jag tycker är intressant. Och det är inte bara vackra ord. Så det är definitivt på G att Serkan ska hit igen. Men det här tallriksmodellen, det har också en sak att hälsa oss båda.
Mm.
Och det är, ja, ni pratar om de ena och den andra så här, men inte en enda naturfotograf nämner vi. How come? Naturfotografi som är så stort. Jag bollar över frågan till dig. Jag duckar helst den där.
Ja, jag med. Nu känner jag mig som jag sitter här in the hot spot.
Ja, men nu sitter du med potatisen i knät.
Ja,
hur kommer det? Men han har ju rätt, alltså. Man pratar inte så ofta om naturfotografi.
Nej. Historiskt pratar man ju om naturfotografi. Lite grann i alla fall. I mean, come on, Ansel Adams är ju en ikon.
Fast han ja. Jo, okej.
Okay. Och där kommer vi in lite på det du pratade faktiskt om när vi första gången hade Bildradio, när vi gick och såg på Assur, Jens Assur.
Ja.
För då handlade det mycket om hur han släpade sin tunga kamera någonstans hit och dit. Och det var ju mycket, alltid mycket storyn med Ansel Adams också.
Ja, verkligen. Och Ansel Adams var ju nog, han var väldigt medveten om vikten av god storytelling.
Absolut.
Det tror jag. Och, men det där är ju någonting man brukar säga för att degradera någon. Han är ju bra på marknadsföringen. Det betyder att han är en usel fotograf. Men det ena behöver verkligen inte utesluta det andra.
Nej.
Ta en sån, om jag får återgå till Serkan så kan jag ibland bli lite förbannad på honom över att han är dålig på marknadsföring. Sen har ju du en annan, och jag en annan fotograf som jag har diskuterat förut, och där jag vet att jag är mer positiv än du, och det är Jens Lastein.
Ja.
Och jag, där är ju, jag förhåller mig till honom som du till Blomqvist.
Ja.
Ja, han är lite hjälte för mig. Och Lastein är också en sån där exempel på, jag tycker han är så jävla duktig. Och en urusel marknadsförare. Det är nästan som man vill bitch-slappa honom och säga att nu får du ju fan vara lite smart.
Ja.
Och liksom att göra utställningar samtidigt som din bok kommer ut och sådana saker.
Ja.
Ja. Ja, det var bara det.
Ja. Det där. Nej, men ja, jag förstår vad du menar. Så du försöker säga då att alltså naturfotografi har dålig marknadsföring.
Nej, jag försökte nog säga att Serkan Güneş har dålig marknadsföring.
Ja, du får bättra dig faktiskt, Serkan. Ja, vi vill ha mer Serkan Güneş i våra liv.
Ja, jag försöker att sporra honom så gott jag kan överhuvudtaget. Och samtidigt, då, men å andra sidan, då kanske han inte är Serkan längre.
Ja.
Alltså, ja. Ja, det där är ju jättesvåra grejer. Men du, tallriksmodellen, ska man verkligen dela in tallrik? Och nu frågar jag en motfråga till Serkan då, som jag vet alltid kastar sig över varje nytt avsnitt av Bildradion. Serkan, ska man verkligen dela in tallriken i ämnesområden? Det är jag tveksam till.
Hur skulle du dela upp
det? Ska en hundfotograf komma och säga, men hundfotografin är inte representerad på en tallriksmodell, och en blomfotografi, ja, och
inte
husfotografi.
På min tallrik.
Inte på min tallrik heller. Utan jag är ute efter någonting annat. Och när jag säger så här, den sakliga stilen, så utesluter ju inte den naturmotiv.
Nej.
Och där tycker jag, Särkan, att du hoppar till slutsatser. Det känns väldigt konstigt att prata med en icke-närvarande
person. Ja, jag vet.
Ja, jag ska sluta med det nu. Men även naturfotografin har ju sina olika stilar.
Ja.
Och det finns ju naturfotografer som är väldigt dramatiserande.
Mm.
Och det finns de som idealiserar naturen väldigt mycket. Och de som inte idealiserar naturen fullt så mycket.
Men tror du att det kan vara lite så här, varför du och jag inte älskar naturfotografi? Skulle det kunna vara för att vi faktiskt är uppvuxna i Sverige och vi har haft så mycket naturkonst i det här landet under så lång tid att vi kanske är helt, precis som jag sa förra veckan om liksom, ditt tunnelbaneprojekt, att vi är trött på det.
Ja.
Att vi vill liksom, vi suktar efter något nytt. Men kanske folk som är uppväxta i New York och har liksom bott där hela sitt liv, de kanske bara älskar naturfoto.
Men naturfotografin är väl ganska stor i Sverige. Det är väl mest, alltså, bland så här lite, alltså, hur det än är, jag vill absolut inte kalla oss för, men vi, jag vet
vi
inte vad vi ska kalla oss,
men
nej, det är vi inte, men vi är någon sorts del av någon sorts media, jag vet inte, media, jag menar, du bor i Berlin, det är
ja,
ju så här kulturstämpel.
Ja, I know,
direkt.
I'm sorry. Ja. Jag erkänner,
ja.
I'm guilty.
Men jag erkänner inte riktigt, men ändå så är det någonting så här media grisimojsigt.
Ja.
Och det kan man ju inte från se att naturfotografin inte är ett storstadsgrej. Jag upptäckte en annan väldigt märklig sak. Jag var på en väldigt rolig after work-öl i torsdags, tror jag det var. Med den galne photoshopparen Anders Jensen. Honom borde du träffa någon gång. Han är ett naturfenomen. Och då när snacket går, så det finns ju en företeelse som är att modeller och fotografer träffas, alltså modeller och fotografer på amatörnivå träffas någonstans och plåtar. Fotograferna plåtar modellerna och ser make-up-artister, och man gör det här bara för att ha kul. Som en sorts folkdansgille fast med foto. Eller någonting. Förstår du vad jag menar? Alltså det är en meeting.
Ja.
Ja, man träffar likasinnade.
Ja.
Och då pratar jag med några människor som håller på med det här och åker på sådana här träffar. Och så säger någon så här, ja, men i Stockholm lär det ju aldrig hända att det blir någon sån här.
Ja, och, det kan man ju förstå kanske.
Varför då? Det där är så jävla, det där
därför
är så jävla
vi är stockholmare
jobbigt.
Och vi är snobbar hela högen, tror jag.
Alltså de som nu kallar för stockholmare, de kommer ju från Västerås och Gävle,
ja.
Och Örebro, hela bunten. Alltså det är ju inte många som är uppvuxna här av sätt.
Nej,
av
I know, andelar. Det är sant. Jag vet inte då. Men
så här då. Tänk om det som händer med när man blir stockholmare, det är att Stockholm attraherar den mest ängsliga delen av befolkningen i landet, och de vill fly till Stockholm, till anonymiteten,
ja.
Och liksom bara sugas upp av alla andra. Så det som händer, det är att bor man i Örebro men är lite ängslig av sig, då flyttar man till Stockholm för att slippa åka på modellbildsmeet.
Och istället så...
Istället så går man och är svårmodig och gillar inte naturfotografi.
Ja, okej.
Jag vet inte.
Ja, men...
Men,
tror jag köper det.
Ja, det finns en storstads- landsbygdsgrej här som är intressant. Och ibland så har man ju folk säga, jag har mycket mer gemensamt med en storstadsbo från, ja, vilket land som helst än en landsortsbo från mitt eget land.
Ja.
Om man då är en storstadsbo och vice versa.
Ja, men det tror jag kan stämma.
Gud vad det här samtalet gled,
ja, jag vet.
Ut ur fokus. Ja, verkligen. Men du, jag har faktiskt planerat att jag försöker nu ta reda lite grann på vad det finns för sådana här möten, modellfotomöten. Jag vill åka på ett sånt. Jag vill se hur det är.
Så det, vad har du hittat?
Det kommer komma ett som jag ska försöka eventuellt wallraffa mig in på ett eller annat. Eller wallraffa, jag vet inte riktigt, men vi ska se. Jag har det på min på min radar, som de säger i varje fall. Men det här med naturfotografi, alltså, jag måste säga, jag är varken för eller emot naturen som motiv.
Ja, men det håller jag med om.
Ja, så det är ju bara det som är. Däremot så kanske man kan tänka sig att mycket av det som intresserar människor i bilder är att människor är intresserade av människor.
Ja.
Och av mänskliga grejer, att det är det som ockuperar våra tankar mest. Men jag har
bra sagt.
Ja, men jag har en riktig sån där. Jag är i närkamp med naturfotografin just nu och du kommer få se resultatet av det så småningom. Nu berättar jag inte mer. Var var vi någonstans?
Tallriksmodellen.
Ja, vad ska ligga på den där? Men det måste ju mera vara typ olika.
Men först så tänker jag så måste vi liksom bestämma hur många tårtbitar ska den ha.
Den ska väl ha vad har vanliga tallriksmodellen? Kolhydrater, kött, protein,
ja, det beror grönsaker. På vilken. Om man kollar på den från 80-talet så tror jag att den har 3. Nu så kan man väl hoppas på att den ska ha många fler.
Ja.
Eller?
Jag tror att en tallriksmodell, alltså det måste ju toppa ut vid 6 områden någonstans. Ja. Men jag tänker mig mer 4. Och det är rätt snyggt också.
Ja, men det är en tuff modell. För då blir det ju också, ja men det här då blir det svårt. Jo, fast men jag gillar det. Jag gillar utmaningen.
Men alltså man måste ju kunna ersätta de olika delarna i varje bit av, man måste ju kunna välja ur en stor liksom palett. Säg att vi skulle ha en saklighetsbit. Nu säger jag inte att vi ska ha det. Men säg att vi har det. En realismbit. Då måste man ju kunna plocka vad man vill till den delen.
Och i den ingår också dokumentärfotografi.
Ja, det gör det.
Mm.
Dokumentär och det här sakliga.
Och
det hänger så pass. Nej, jag tycker inte det. Reportage är så mycket mera. Alltså, då reportaget kanske ingår i en sorts narrativ del.
Okej, så då har vi en narrativ och en saklighet redan. Och då har vi bara 2 kvar.
Ja, och narrativ måste jag bara säga nu, eftersom det är ett jävla snobbord, så måste jag säga att narrativ betyder berättande. Alltså att man har.
Men då kanske reportage borde hamna i narrativ. Förlåt att jag har bröt.
Ja, jag tycker att reportage ska hamna i narrativ. Alltså i, vad ska vi säga? Berättande fotografi som ändå liksom är utdraget lite grann i tiden på något sätt.
Mm.
Jag tycker att ja. Ja, det där blir intressant faktiskt.
Mm.
Hur den här indelningen ska ske. Och sen, ja.
Ja.
Sen måste vi ha en tårtbit där Blomqvist på plats också.
Men vadå, hon är väl berättande? Hon är väl narrativ?
Ja, fast inte på samma sätt som reportage.
Nej, men det är det jag menar. Det blir stora bitar med många, mycket, mycket ingredienser.
Ja, oj vad vi har tankearbete framför oss.
Ja, verkligen. Men du hade en sån här fin mindmap idag också. Ja, jag är så imponerad.
Jag har tyvärr inte skrivit ut den idag, men jag har den på min dator här. Mm. Så jag har lite, i och med att jag förstod att vi inte skulle klara av att svänga ihop en tallriksmodell idag. Jag förstod det ganska tidigt när jag började tänka på det. Så har jag skrivit upp lite samtalsämnen för oss ändå.
Mm.
Min första fråga till dig, Hanna, det är varför ska man överhuvudtaget ha en blandad kost? Alltså om du nu skulle försvara tallriksmodellen innan den ens existerar. Vad skulle du säga? Alltså, varför är det viktigt?
Ja, då är det ju viktigt att ha en balans i allt man gör. Det här tänkte jag 2 sekunder sedan innan du ens frågade mig det här, när vi försökte liksom väga ut, ska vi ha kolhydrater, ska vi ersätta ris, ska vi ersätta grönsaker? Man måste ju ha en balans i allt, annars så blir man ju ganska tråkig.
Jo, men foton är ju inte mat.
Nej, man kan ju se det så. Man kan ju se det som näring.
Ja.
Konst eller fotografi eller vad man än, eller vad det än är man älskar, har man väl på något vis som näring, om det är, ja.
Okej, vad är fotografinäring för då?
För lycka, för inspiration, för att ersätta tristess. För äventyr.
Ja. När tittade du senast så här mera seriöst på en bild? Var det en vecka sen när vi tittade på Blomqvist, eller har det hänt någonting sen dess? Som liksom sögs upp.
Alltså, ja, häromdagen, men det här vet jag inte om det räknas, men häromdagen så var jag hemma hos en av mina närmaste vänner och då hade hon dragit upp massa gamla bilder från när vi var 22. Och de blev jag väldigt indragna i och tyckte att det var jättekul att titta på.
Ja,
men det är väl en annan sak. Så i sådana fall så skulle vi säga att det var Blomqvist.
Ja, alltså det är ju lite grann en annan sak. Samtidigt, det där är faktiskt ett kommande samtalsämne för oss som vi inte kommer glömma bort det.
Mm.
Och det är, jag har en annan grej som jag tänker en del på. Det är så här ikoniska bilder. Så att du köper en bok som heter typ 50 bilder, de 50 viktigaste bilderna i världen. Så får du paketet. Mm. Du får så här Iwo Jima och du får den här Nick Utz bild från Vietnam med flickan som springer.
Mm.
Och du får Dorothea Langs.
Migrant Mother.
Migrant Mother. Som det finns en del att säga om. Vilket vi också ska göra någon gång.
FS-special.
Ja, och det är dessa...
FSA.
FSA special.
Friskis och svettig special ska vi ha.
Och FSA står för någonting som
Farm Security Administration.
Tack så jättemycket. Det pratar vi om sen. Och då köper man en sån bok med ikoniska bilder.
Mm.
Men om man skulle göra en bok av sina egna ikoniska bilder genom livet, så blir den helt annorlunda. Och troligen så hamnar väldigt aparta saker där.
Mm.
Det var någon som frågade mig om den viktigaste bilden i världen hittills. Som,
för dig?
För mig, ja.
Oh, do tell.
Ja, fast det här blir lite konstigt och lite skruvat. Men när jag tänker på den enskilt viktigaste bilden, så var det nog min första brevväxlingskärlek. Alltså som en tjej där jag tror var 11 eller 12.
Mm.
Och bara hade kontakt med via brev. Och jag fick så här gula brev i gula kuvert av henne. Och hon bodde i Finland. Ja, jättefint. Men bilden av henne, jag hade ju bara ett enda foto av henne.
Ja.
Det måste rankas in som troligen en av de viktigaste bilderna i mitt liv. Därför att den där innehöll så mycket drömmar och förhoppningar och så.
Men det där är ju också, det är ungefär då på samma nivå. Alltså inte riktigt, det innehåller ju mycket högre klass än vad mina bilder från när jag och mina kompisar var 22. Men det där med familjebilder eller bilder, liksom personliga bilder som bygger upp ens liv, det är så intressant.
Ja, men det, och
det är liksom så mycket att gräva i.
Och det är ju så stort.
Ja.
Och jag tror att man kan agera väldigt mycket utifrån de där bilderna också, rör sig mycket av de här bilderna. Och jag tycker ofta när man pratar med människor så kan man höra saker som liknande att, ja, när jag såg mig själv på den där bilden så insåg jag att jag måste gå ner i vikt, bara en sån sak.
Mm.
Men då är det bara en enda bild som gör det, som förändrar hela synen på en själv.
Absolut.
Jag har varit med om det där några gånger, att jag tycker att jag inte ser ut som jag trodde att jag såg ut.
Men det där har jag också intressanta teorier om, i och med frågan av när man pratar om digital fotografi.
Ja.
Vill du höra min lilla teori? Jag kan dra den ganska kort.
Can't wait.
Woo! Nej, men jag har tänkt, det här har jag tänkt på ett tag. Alltså jag fotar ju analog fotografi, jag fotar negativ, mellanform. Alltså liksom jag är lite old school som alla vet nu. Och jag har tänkt mycket på det här med digital fotografi.
Mm.
Då tar vi ju en bild och så direkt så tittar vi på bilden. Om vi inte tycker att den passar som vi tänker att vi ser ut, då delitar vi den och så tar vi en till och så tar vi en till och så tar vi en till. Och till slut så börjar det ju bli att man har en ganska skruvad uppfattning om hur man ser ut.
Mm.
Och förut när man tog bilder, så väntar man, då tar man en rulle film och så väntar man en vecka på att få tillbaka den från liksom labbet. Och så kollar man igenom det, så finns de där bilderna när man ser helt förjävlig ut och får lite så här, gud, ser jag ut så här. Så får man lite ångest, så kanske man river sönder den. Eller så lägger man den längst ner i brevlådan. Eller i byrålådan.
Ja.
Men det är ändå ett bevis att du är där, att du ser ut som du faktiskt ser ut. Det tar ju mycket för att någon ska gå ut och klippa ut negativet och klippa sönder och slänga det. Så det finns ju ett sparat bevis på något sätt hur du verkligen ser ut.
Ja.
Men i och med den digitala världen så ser vi aldrig de här fula bilderna på oss själva, för att de raderar vi på en gång. Och de finns aldrig mer där. Så då ser vi oss bara på den ungefär perfekta bilden av oss själva, och sen den här konstiga minen man gör när man tittar sig i spegeln, som aldrig är den minen som man faktiskt liksom har.
Nej.
När jag sitter här nu.
Menar du snyggminen i spegeln?
Ja, snyggminen, eller mirror face brukar jag kalla det. Men snyggminen funkar
heter
också.
Heter det mirror face?
Ja, your mirror face.
Ja.
Alltså din spegelbild helt enkelt.
Jag har hört att människor böjer fram hakan eller böjer fram pannan lite grann när de tittar sig i spegeln, så man ser sig lite grann uppifrån och så hakan ner. Att det har gjort studier på det.
Ja, men jag tror det.
Ja.
Ja.
Men jag har ingen källhänvisning att ge precis just nu. Men då det här med ikoniska bilder och så där, och bilder av en själv som påverkar en och så. Jag blev avtecknad en gång i min ungdom. Det var en artikel i lokaltidningen där jag bodde. Som handlade om att det var lite jobbigt med ungdomsgängen som stod och hängde i centrum. Och jag var ju en del av de där ungdomsgängen. Och då hade de tecknat av oss från håll.
Ja, liksom. Roligt.
Så det var inga fotografier.
Nej.
Ja, det var jätteroligt. Och jag kände igen mig själv för teckningen. Eller så hade man lånat från min jacka. Men på den tiden så ritar man väldigt mycket på sina jeansjackor. Och jag hade så här emblemet för Backman Turner Overdrive som var en usel. en usel rockgrupp. Ja. Så den där bilden av mig som en av det här lite hårda gänget, den påverkar mig också ganska mycket.
Mm.
Och jag tänkte nog på mig själv lite annorlunda efter det.
Ja, lite hårdare.
Ja. Men jag har ju en annan grej, det här med ikoniska bilder som ännu inte finns.
Mm.
Du som är så insatt i fotovärlden och som kan så mycket. Och då tänkte jag så här på porträtt. Och att visa vem man är. Och så tänkte jag på de här porträtten, till exempel på riksdagens talmän.
Ja.
Varje ny talman blir avporträtterad. Nu blir ju de målade, inte fotograferade. Men vi säger nu att de blev fotograferade. Så ska det här porträttet hänga där i flera hundra år. När folk går och tittar. Och då tänkte jag så här. Om Hanna blev riksdagens talman och var tvungen att låta avbilda sig på en och en halv meter högt porträtt.
Wow.
Vem skulle du välja fick ta bilden? Och det här måste vara fotografi nu eftersom det är bildradion.
Det är en svår fråga. Mm? Får jag tänka medan du svarar? Vem skulle du vilja skulle porträttera dig?
Alltså, jag kan ju göra det väldigt, väldigt enkelt för mig att säga. Skicka ut Ulla Montan bara.
Vem är det?
Ulla Montan plåtar mycket, författare och liknande, och hon gör det med en väldigt enkelt anslag. Alltså, det känns som... Jag har pratat med Ulla Montan en gång, men jag har inte träffat henne. Men det känns som att hon är väldigt så här happy-go-lucky.
Ja.
Att hon är en sån person som bara hänger kameran på axeln och sticker iväg.
Ja.
Och säger så här, okej, då får jag klämma in det här innan lunch då. Jag har ingen aning om det är så hon tänker, men bilderna ser ut så. Alltså de är lite snapshotiga, men ofta tycker jag att hon ändå kommer under ytan lite grann i den mån man nu kan göra det. Så då skulle hon alltså, anledningen till att jag skulle välja henne, det är att hon skulle få vardagligifiera mig. Att hon, okay. Att hon skulle inte liksom mytologisera hur jag såg ut.
Ja.
Och det tycker jag skulle vara en rimlig sätt att angripa det, för att hänga där. Och det jag skulle vilja säga då, det är att även en talman är en vanlig snubbe. Ja, nu har jag fått tänka.
Jag vet fortfarande inte.
Okay.
Men min första tanke som kom till mig var Nan Goldin. Bara för att hon var ju min största idol. Ja, nu vet jag att jag säger det kanske lite ofta. Men ja, skitsamma.
Stopp. Lite bakgrund på Nan Goldin innan du fortsätter. Bara jättekort. Det finns säkert många som lyssnar som faktiskt inte vet om det.
Men du får berätta.
Ja, alltså jag vet inte, Nan Goldin är dokumentärfotograf av den råare, ruffare stilen. Hon plåter sig i eget liv. Hon drar sig inte för sexuella bilder, alltså med mycket nakenhet och så. Det är lite rått och det är lite skitigt, skulle jag ändå säga. Och nästan, som jag kan uppfatta det, nästan ett vältrande i att visa upp sig. Att nästan lite så här feberaktigt vilja visa upp det, ner på en privat nivå. Sitt liv. Så uppfattar jag Nan Goldin.
Ja. Så då var min första tanke då i alla fall att jag kanske skulle faktiskt vilja bli fotograferad av Nan Goldin. För att jag jobbade ju för henne i 5 månader.
Ja.
Och blev aldrig fotograferad av henne. Så jag är lite liksom... jag kanske är fortfarande lite sur. Hon har ju många bilder på sina assistenter. Men... hon fotograferade mig, så jag kanske, men fast jag vet liksom, ja.
Hur kändes det? Alltså blev du liksom så här, tänkte så här, nej.
Nej.
Fem månader, inte en enda bild.
Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Det är nu senare då jag tänkte på det.
Jag ska bara justera ditt avstånd med micken.
Hallå.
Där, jättebra. Ja, okay. Perfekt.
Nej, men det tänkte jag inte på när jag jobbade för henne. Liksom. Men det var bara någonting som kom till min tanke nu. Så att det skulle ju vara lite på allt att ha varit med i en golden bild. När man hade the golden opportunity, so to speak.
Ja, men hur gjorde hon då när hon plåtade de andra assistenterna? Klippte hon bara till när de som minst anade det? Eller arrade hon? Eller?
Nej. Arrangerade gjorde hon inte alls. Nej, hon bara klippte när de...
Men då är det jättesvårt att få henne att plåta dig när du är riksdagens talman. För då är det så här, du har 15 minuter på dig.
Och då skulle hon vara 5 timmar sen, så att det skulle liksom inte funka.
Nej.
Okej, så du ger mig en andra chans här. Wow, okej. Ja, du måste nog säga någonting igen, men nu ska jag tänka seriöst.
Varför inte ta Annie Leibovitz och liksom slå på stort på en gång?
Eller jag tycker om henne, jag gillar hennes privata bilder, men de andra, de tycker inte jag... De är inte så attraherade.
Jag gillar mycket av dem faktiskt.
Jag gillar dem personligen, tycker jag är jättefina. Ja. De älskar jag. Ja. De på henne och Susan Sontag. Men, gud vad det här var svårt, Hanna Goldstein.
Ja, men det är bara för att du lägger kanske in för mycket i dem. Det är ju bara och liksom...
Ja, okej då. Jag vet.
Ja.
Christian Bengtsson. Jag ska be Christian Bengtsson ta bilden.
Det vet inte jag vem det är.
Christian Bengtsson är en skitduktig fotograf.
Ja.
Som verkar här i Stockholm. Och nej, men han är jävligt cool, jävligt duktig. Jag har en egen stil, tycker jag. Och jag skulle gärna be honom komma med sin Yashica som han brukade fotografera med back in the day.
Coolt.
Så Christian Bengtsson blir mitt val.
Ja. Precis. Någon annan som jag tänker skulle kunna passa dig är Sandra Kvist.
Nu måste jag gå hem och googla igen.
Ja, hon plåtar en del för Vi och sådär. Hon har nog en stil som jag tror skulle kunna tilltala dig.
Ja.
Hon skulle plåta Björn Ulvaeus en gång. Och då tog hon bara med sig en sån här liten engångskamera typ.
Ja, men I love it.
Ja, det är sån där järva handa grejer.
Ja, men så är Christian Bengtsson också.
Ja.
Det är, liksom, ja, det är jävligt mycket rock'n'roll och det är jävligt mycket stil.
Men jag skulle kunna tänka mig också att gå hejvilt åt andra hållet.
Ja.
Det finns ju så många duktiga stilleben-fotografer.
Mm.
Jag skulle tänka mig att ta någon stilleben-fotograf som jag har förtroende för och som får ta mitt porträtt när jag sover. Så att de verkligen kan ljussätta det som ett stilleben. Och jag förväntar mig då en avancerad ljussättning.
Ja.
Och gärna lite frukt och sånt. Runt en liten fin inramning.
Somna på ett par druvor som sen går sönder.
Jag vet inte. Det måste jag överlämna till fotografen.
Ja.
Då. Men det skulle kunna bli något annorlunda i varje fall i korridoren där på riksdagen.
Ja, det skulle vara jättefint.
Ja. Men sen hade jag en annan intressant sak. Ulf Lundin, du vet. Konstfotograf som har en massa roliga projekt för sig. Han stalkade ju en familj i ett år med kamera, med deras tillstånd.
Ja.
Och då tänkte jag, apropå det här med vem vill man bli porträtterad av? Vem skulle du vilja bli stalkad av?
Och där är ju svaret glasklart.
Jag fattar inte hur du vågar. Jag vet precis vad du kommer säga. Jag fattar inte hur du vågar.
Jag inte vågar. Jo, men det skulle vara en sån ära. Då skulle jag ju såklart vilja bli stalkad av Sofie Kall.
Hon kommer ju skriva skumma mejl och brev till dig och allting.
Ja, jag vet. Men jag menar, hon är ju liksom... För ni som inte vet vem Sofie Kall är, så var hon en fransk fotograf som vann Hasselbladspriset några år sedan. Och hon har ju gjort ett stort projekt då hon förföljer en man i kanske ett år. Hon förföljer honom till Italien. Hon betalar även sin mamma att betala en privat detektiv att förfölja henne. Så att hon kunde liksom... på något sätt känna hur upplevelsen är. Alltså Sofie Kall, jag tror att hon skulle vara den bästa att förfölja en.
Ja.
Ja.
Alltså, ja.
Och du?
Det där är alldeles för läskigt för mig. Alltså, jag skulle fan inte våga. Jag tycker att det är för creepy. Nej, jag lutar åt Per-Olof Sennås. Som har beskrivit som Sveriges enda paparazzi. Han är Per-Olof Sennås, alltså han har fler strängar på sin lyra, men han kan ju liksom vänta ut kändisar och sådär och ta lite bilder av dem där. Som Carola till exempel lät sin son köra bilen. Sonen var kanske 5-10 år, jag vet inte, på uppfarten. Då fanns det en bild och så en krigsrubrik så här: Carola låter sin son köra bilen. Och det är såklart att Per-Olof Sennås är den som har stått i buskarna där och tagit bilden. Och på så sätt så tycker jag att det skulle vara kul att se hans metoder och så. Mm. Och vad han kan gräva fram för skit.
Ja. Eller vill man verkligen det?
Alltså jag önskar att jag hade någon spännande skit att dölja.
Ja.
Så hade jag nog känt mig som en mer intressant person.
Ja. Mm.
Men så Per-Olof Sennås skulle kunna vara intressant. Vi hade faktiskt en länge på, jag var chefredaktör på en fototidning som heter Kamera och Bild, så stod det väldigt, väldigt länge på vår så här uppslagslista att paparazzi-stalka Per-Olof Sennås och göra ett reportage om det.
Det hade varit jättebra ju.
Det hade varit jävligt roligt. Och vi pratade om det många gånger. Men vi kom liksom aldrig till skott. Vi hade väl för små resurser, var lite för fega och sådär. Men visst hade det varit kul.
Jättekul. Ja. Då tänker jag, hur kul skulle det vara också då man fick stalka Sofie Kall?
Det är förmodligen inte kul. Därför att hon är så... Hon skulle inte bli upprörd eller någonting. Ja, kanske.
Men det kanske skulle bli världens liksom performance-spel mellan mig och Sofie. Hon kanske skulle liksom kunna komma underfund med att jag stalkade henne. Och då skulle liksom hon ta med mig på kanske någon världens roligaste Paris burlesque shows. Och sen så till någon lyxig restaurang. Fast då skulle inte, det skulle inte gynna mig såklart. Men jag skulle tänka, ja, att hon skulle säkert gå in för det otroligt mycket.
Ja.
Jag tror att det skulle vara great. Konstnärsnämnden, will you support me?
Ja. Ja, intressant. Men ja. Vi måste, det var det samtalsämnet. Det känns som vi är klara där. Vad ska vi prata om nu då? Jo, jag har en sak. Det här med vår tallriksmodell då. Återigen, ja. Någonting som ändå förhåller sig till det är ju... håller du med om att man hela tiden måste hitta liksom nyheter i sitt bildtittande, för annars så blir man less?
Ja.
Hur mycket nyheter behöver du?
Inte så mycket,
alltså det här kittningen av nyhetens behag så att säga. För att jag menar, det där är ju problem med vår tallriksmodell.
Ja,
gör vi upp en tallriksmodell idag,
ja,
så kommer folk titta på den om 15 år och säga, men hallå där, var är,
ja,
och så någonting som inte vi vet vad det är nu, ja, idag. Så där måste vi liksom vara på vår vakt, så
absolut,
att vi är smarta och framtidssäkrar tallriksmodellen,
ja,
för bildnjutning.
Det blir liksom svårare och svårare, den här tallriksmodellen.
Ja. Fast jag tror man borde kunna förenkla det på något intelligent sätt, så att det verkligen blir,
ja,
så att det verkligen blir bra. Och om någon som lyssnar på det här har idéer och uppslag till hur en tallriksmodell ska kunna se ut, så dra er verkligen inte för att kommentera i kommentarsfältet på webbplatsen. Helst på webbplatsen.
Ja.
Så inte på Facebook, därför att alla har inte Facebook. Webbplatsen känns som ett mer öppet och trevligt ställe än vad Facebook gör. Även om bilderna finns
med
där också.
Ja. Jag håller med. Mm.
Det här med att vara pretentiös och så, och vara stockholmare och tycka att man tillhör en kulturelit och allting sånt där, vilket jag inte tycker att jag gör, men jag inser att det kan, inte kulturelit men någon sorts mediegrej i varje fall, som faktiskt inte är representativ,
ja.
Så tänker jag ändå på det här med fotografi kontra målning.
Mm.
För nu sitter vi och pratar här så självklart om tallriksmodell på fotografi, och då ska man säga, ja, men varför bara titta på fotografi, varför inte titta på målningar istället? Ja, vill jag svara, för att det här är bildradion. men ändå så kan man tänka på det här med fotografiska som vi sitter på nu, som drar så mycket folk och sådär. Varför känns fotografiet liksom så fräscht nu på många sätt i förhållande till måleriet?
Ja, jag tror att fortfarande att det är liksom att vi är fortfarande lurade av den här fotografiska effekten, att vi ser bilder som vi ser vardagen. Att liksom, jag tror att folk kan säga, den här tycker jag om, eller den här tycker jag inte om, eller den här är fin, eller den här är ful, när de tittar på en bild.
Ja.
Men om de kanske tittar på måleri, att de kanske säger, det här förstår jag inte. Eller, det här förstår jag.
Ja, jo,
är du med på
precis.
Vad jag säger? Att det är lite, liksom, nu menar inte jag att på något sätt förenkla fotografi. Eller, jag bara menar att jag tror att man ser på det på olika sätt kanske.
Ja.
Och det här kan ju också, man kan ju också vända på steken och säga att liksom, varför måste man jämföra de här? Varför är fotografi, varför lever fotografiet fortfarande utanför ramen av konst som måleriet lever i?
Men
det kanske är en annan diskussion.
Ja, men jag, det kanske det är, jag vet inte. Men jag är så förtjust, jag är så glad att det är så. Jag är
varför?
Glad att fotografiet är en egen sfär. Därför att jag inte tycker om den andra konstvärlden lika mycket som fotovärlden.
Mm. Men är det för att men då är det väl för att din matbalans kräver mer fotografi än vad den kräver annan konst.
Där sköt ju hela tallriksmodellen i sank. Om man ska individualisera varenda tallrik
ja.
Så alla kan beställa exakt vad de vill. Jo, kanske det. Men vår tallriksmodell handlar ju just om fotografi. Men det är ändå intressant, de här skillnaderna. En sak som jag tycker att måleriet är så, jag tycker att det är mer svårtillgängligt. Och så tycker jag att det är så,
du tycker att det är mer vadå?
Svårtillgängligt överlag. Och så tycker jag att det är så höggradigt konceptuellt idag. Och jag tycker att om man fotograferar så får man kosta på sig att vara väldigt, väldigt estetisk utan att för den sakens skull anses som liksom billig. Men jag tror att målare som är väldigt estetiska, alltså som skiter i själva idén och det konceptuella lite mer och bara går på det här är vackert eller det här är så, blir liksom inte spets i måleriet på samma sätt. Men inom fotografin så tycker jag att man kan vara spets även om du framförallt vill göra saker som tilltalar ögat och inte bara hjärnan.
Ja, jag vet inte om jag riktigt håller med. Jag tycker att måleriet ändå är väldigt, jag är väldigt imponerad av måleri. Jag tycker att det är, jag har väldigt stor respekt för det känns som att man lär sig verkligen ett hantverk, man lär sig att måla en bild, liksom göra lager och ta färg och försöka liksom lägga ihop så att det faktiskt blir en bild. Jag menar, okej, i fotografi är det klart att man måste lära sig hur man gör ramar och hur man liksom drar perspektiv och hitan och ditan, men du trycker ju bara på en knapp. Det är ju inte så att du måste gå en kurs i kroki för att trycka på lärare och trycka på knappen. Och det kan jag tycka är väldigt häftigt med måleri om man ska jämföra med fotografi. Och
jo, absolut, det där är en aspekt på det. Jag lyssnade på den här tyska fotografen som inte fotograferar. Vad heter han? Thomas
Struth. Han fotograferar ju. Vadå tyska fotografen som inte fotograferar?
Han har mycket utställningar. Han har hittat bilder på gatan och så sätter han upp dem och gör någonting av dem. Jag lägger upp hans namn på, nej, Joakim Schmidt heter han. Och han säger så här om fotografiet, att han tycker det är så fantastiskt därför att du kan mycket väl göra ett fantastiskt fotografi av en ren slump.
Ja.
Men du råkar inte skriva en opera,
nej,
av en ren slump.
Exakt.
Och på samma sätt så är det väl med måleriet också.
Exakt.
Men det där är ju vackert med fotografiet, att det är så tillgängligt för alla.
Absolut, men och det, jag menar inte att det inte är det, men jag bara menar att det ger mig stor respekt för måleriet, för hur svårt det är.
Men man tittar väl inte på bilder för prestationens skull, för hur svårare de var att göra.
Nej, men man har väl ändå en annan respekt för ett verk som hänger på en vägg som man har liksom, som det ligger ett hantverk bakom, en, nu tog jag en knapp och så tryckte jag ut det på min hemmaskrivare. Det är ändå någon form av mer liksom, det finns ju en kunskap som ligger i den som är, jag tycker ändå man
så
ska väga
att,
in.
Att din vetskap om hur verket kom till är en del av din behållning?
Ja, men lite granna.
Ja.
Som jag kan tycka att till exempel nu när man inte står i mörkrummet lika längre, att man har förlorat en stor del av hantverket bakom fotografi. Och jag kan tycka att det är väldigt sorgligt. För att jag tycker att det känns som det har liksom hela processen har ändrats. Och vi har liksom ett annat sätt som vi approachar hela grejen.
Ja.
Help.
Ja, nej, men
alltså som vi liksom närmar oss hela processen, och då blir bilden annorlunda än om man vet att man ska stå i mörkrummet och labba med den där bilden i 3 timmar. Det är skitjobbigt, då kommer du ju mäta ljuset på ett helt annat sätt.
Ja, jag,
så det finns ju någonting i det än att man bara klickar, oh, wow, bra bild, okej. Nu går jag hem och printar den och hänger upp på maskinen. Det finns liksom ingen tankeprocessen är mindre.
Om vi nu avslöjar att vi satt och repeterade den här avsnittet av bildradion i 2 dagar innan vi faktiskt spelar in, då kommer folk njuta mer av det som vi säger. en av de helt felaktigt tror att vi bara
friskis och svettis 20 minuter sedan.
Att vi bara satte oss ner och började snacka, vilket ju är faktiskt det vi gjorde. Menar du att det sänker då värdet på det här avsnittet?
Jesus. Ja, men nej, men ja, men kanske lite. Då hade jag nog inte sagt friskis och svettig special när jag menade så.
Men det höjer ju värdet på avsnittet att du sa friskis.
Tycker ni det, kära lyssnare?
Ja, och, ja, det tycker de. Och de tycker också att det var jätteroligt att du sa first women on earth.
On earth. Tyckte jag också.
Istället för first women on the moon.
Ja.
Och sånt. Men det tycker jag är bara ett plus. Där kan... Just det, precis.
För jag ska undervisa idag igen.
Ja, idag igen. Kvart. Vi har våra veckorutiner här.
Ja.
Jo, du ska undervisa snart igen. Och det ska du få göra också. Jag tror att vi i grova drag har blivit klara med det vi skulle göra. Det vill säga initiera tallriksmodellen.
Ja.
Vi träffas om en vecka igen, Hanna. Och då ska vi fan ha tänkt
lite mer.
Vi
får anstränga oss. För då tänk, om jag tänker lite mer då. Vi har liksom lagt till lite tanke bakom programmet. Vi har liksom googlat lite bilder fram och tillbaka.
Ja.
Då kanske det blir mer smack in the face.
Precis.
Än att jag nu tappade tråden igen.
Ja. Och det där med tappade trådar är så intressant. Alltså plötsligt sitter man och pratar i sådana här avsnitt och så glömmer man bort vad någon heter och man hinner liksom inte googla det mitt i pratet. Och så. Det är riktigt jobbigt. Vi skulle ha lappar på alla fotografer heter i hela världen. Uppsatta
fylla hela akademin. Det skulle vara jättefint. Ja. Vi ska post-it-lappar. Det är kanske en idé. Vi kanske ska göra post-it-lappar av olika färger på tallriksmodellen. Det kanske är ett sätt att börja.
Ja, jag tror att det kan vara det.
Mm.
Men vad vi framförallt behöver, det är lite, vi behöver fråga våra vänner vad de tycker och hämta lite input. Jag ska ringa Särkan.
Gör det.
Och hälsa be att få mig. Lite mer. Ja, jag ska hälsa från dig och be att få lite mera input och så. Och Christian Bengtsson sa du.
Ja.
Ska du prata med honom? Ska du fråga honom?
Googla honom. Jag ska ringa honom.
Ja, vad som ska ligga på tallriken.
Mm. Ja. Det ska jag fråga honom.
Spännande. Ja, utmärkt. Jag måste bara säga en sista sak.
Shoot.
Jag tittade på First Women on the Moon igen och den var lite bättre än jag tyckte senast.
Så vill du ge den 5 kameror?
Nej, det vill jag inte. Men jag hörde, när jag tittade på den så kände jag att jag dissade den för hårt förra gången.
Because it's fantastic.
Nu går det för långt. det gör det. Men jag tittade på den igen och så kände jag att jag tyckte mer om den. Men jag kände också när jag tittade på den igen att jag ännu mer är sugen på Blomqvists nästa utställning. Om hon kan backtracka sig själv lite grann.
Ja.
Faktiskt.
Hur som helst är jag alltid sugen på hennes nästa utställning.
Ja, det är så vackert sagt. Tack så jättemycket för idag alla lyssnare. Bildradion är slut. Avsnitt 35, Hanna, är slut.
35, jag missade 34.
Ja, och så träffas vi om en vecka igen och då ska vi verkligen ge oss i kast med tallriksmodellen. Och jag ska försöka researcha lite mer och se om jag kan komma med på en modellfoto-shootout eller vad det nu kan tänkas heta. För någonting.
Sounds great.
Ja, visst gör det. Jättebra. Tack så mycket. Hej.
Hej.